Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass med mig, Vivi Edlund. Den här veckan så är faktiskt jag gäst. Inte här i podden, utan jag har varit gäst hos Micke Gunnarsson. Vi körde en live på hans Instagram. Vi pratade om känslor och hur vi tänker och känner, förhåller oss till dem, vilken relation vi har till dem och vilken roll de spelar i vårt föräldraskap. Så vill du se vårt samtal, gå över till Micke Gunnarsson på Instagram. Är du mer en poddperson, då är det här avsnittet för dig. Trevlig lyssning.
Vad spännande att möta dig. Jag har följt dig en del, men berätta gärna för mig och flera här. Vem är du? Vad håller du på med?
Ja, vad håller jag på med? Jag har precis kommit in från en hundpromenad, så jag är hundägare. Och så har jag en son på 2 år. Och det är där vi har pratat lite om det här med känslor i liksom föräldrarollen. Men när jag inte är ute på promenad, när jag inte leker med min son, så utbildar jag yogalärare och har gjort det sedan 2016. Och sen jobbar jag med samtalsklienter. Och jag tycker att människan och kroppen är så fantastiskt fascinerande. Alltså människan är så, om vi tittar på hur vi fungerar, hur vi liksom skapta, så jävla cool. Alltså kroppen är så fruktansvärt cool. Hjärnan är så otroligt cool. Så jag, när jag var med mina klienter, och det är inte jag som har kommit på, det är ett engelskt begrepp som jag bara översatt till svenska, men förkroppsligad psykologi. Att så mycket av psykologin fastnar i tänkandet. Och det är en fantastisk funktion vi har att kunna tänka och vara logiska och så. Men jag brukar säga att vi liksom, så mycket av knaset i vårt liv har vi tänkt oss till. Vi kan inte tänka oss ur knas, vi måste kroppa oss ur knas. Vi kan inte tänka oss ur den här automatiseringen, ur mönstren liksom, som vi har fastnat i. Men så vi behöver ju, vi har liksom hela kroppen som en annan ingång för att bryta de mönstren. Men för att den brytningen, den förändringen ska vara beständig, så behöver vi synka. Vi behöver skapa kontext. Vi behöver liksom, okej, hur kommer det sig att jag blir provocerad när jag hör det här? Hur kommer det sig att jag blir glad? Eller varför återgår jag till den här typen av relationer fast de inte egentligen ger mig någonting? Varför skriker jag på mitt barn fast det är inte mitt barn som har... Jag tänker att så här, vi har fastnat i någon tanke om att så här, vi är logiska varelser först. Nej, vi är känslovarelser först. och så mycket av vårt samhälle är att trycka undan känslor. Och när vi inte känner våra känslor, när vi liksom har stängt av hela den här aspekten av oss själva, alltså, det blir kaos. Vad tänker du? Vad tänker du om känslor? Eller hur tänker, känner, förhåller du dig till känslor?
Jag försöker tänka så lite som möjligt. Nej, men jag tycker det finns, för att jag har precis haft ett samtal, en coachingsamtal själv här med en person. Och där jag också, ja men så, jag vet inte vad jag ska kalla det, vägled eller coacha, men i alla fall en att jag kan hålla space för en annan människa som vill vrida och vända på saker och ting. Och vi pratade just om det, att vi var båda överens om att det finns en visare plats inom oss. Eller om vi pratar, skulle jag nu säga att nej, den finns inte inom oss, utan det finns en visare, ett visare tillstånd att försätta sig än det vi är vana vid. Det är ofta där vi liksom ibland kan slå på oss själva, eller hur kunde jag göra så, eller varför var jag så hård mitt barn, varför valde jag den relationen igen. Att de frågorna hade aldrig kunnat komma om det inte finns en visare plats inom oss som påminner oss. Vi kan antingen säga att den finns inom oss, eller att vi kan vara en del av ett tillstånd, hur man nu ska. Men för mig har det varit viktigt också att distansera mig från mina tankar och mina känslor. Att jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor, jag är inte min kropp. Utan jag har tillgång till dem. Men frågan är hur mycket jag är slav under dem. Och hjärnan är jättebra att ha, men vi har alldeles för stor övertro på vår egen hjärna. Så det är ett av de största mänskliga misstagen vi gör. Att vi tror vi är det shit. När vi lider på så låg nivå egentligen, om vi bara tror vi är vår hjärna. Utan däremot är vi begränsade utifrån hjärnan och de sinnen vi har att uppleva det vi gör. Och vi tror att det är bara det som är vi. Men för mig handlar det mycket om den dagen jag börjar förstå att jag inte är det här. Utan att jag kan... Och det är bara att titta ut en stjärnklar natt, så förstår jag att det inte är jag som skapar det här kittet. Liksom, utan jäklar vad jag är, simmar runt i ett hav av så jävla mycket intelligens så det är helt sjukt. Men det handlar inte om mig. Varför vi behandlar varandra och jorden och planeten och oss själva på det sättet vi gör, det är för att vi tror vi är det shit. Om du frågar mig. Så din fråga till mig, hur jag tänker kring mina känslor. Jag älskar att ha känslor. För det påminner mig om hur spännande det är att vara i en kropp och vara något som vi kallar människa. Och jag får ha den här kroppen ett tag. Jag får ha mina tankar och känslor ett tag. Och det kommer jag sen lämna till jorden. Men jag kommer, ja, så tänker jag i alla fall jag, att jag lånar min, den här köttkostymen ett tag. Men känslor är ju det som får en människa att känna sig levande i mänsklig, om du frågar mig.
Och där tänker jag också att det är som gåva när vi kommer från olika, för jag älskar vetenskap. Alltså jag är yogalärare och jag har yogat så länge och jag tycker om den här subtila esoteriska nyansen av det också. Och jag älskar vetenskap. Jag har haft en fantastisk professor som har uppvaktat och vi med möjligheten att liksom få doktorera, få forska i känslor under hennes handledning. Alltså jag bara, vet, hur coolt är inte det? Och att vi har det här djupet, det här liksom breda som du pratar om, att det finns så mycket att tillgå. Och då ur vetenskapsperspektivet så, om man tittar människor och andra djur, jämför typ ödlor, de har ju bara liksom det som vi kallar reptilhjärnan. De kan det de kan och de kan inget mer. De har inte den här förmågan att lära sig. Medan vi som människor, vi har en nästan obegränsad förmåga att lära oss. Och en stor del utav det är att vi är i relationer. Mm. Och varför vi är i relationer, så ska jag inte säga, ett verktyg vi har, en funktion i oss för att få och bibehålla våra relationer är våra känslor. Mm. Så vi har vårt limbiska system, vi har våra känslor som en möjlighet att säga, hej Micke, jag vill vara med dig. Jag vill att du och jag ska vara i samma grotta och jag vill att vi ska umgås och ska dela den här kunskapen. Mm. Och sen så när du och jag tillsammans eller du och jag med andra personer, vi får barn, så kan våra barn, de behöver inte börja från början. Utan de kan lära sig av vår erfarenhet och vår kunskap och så kan de bygga vidare på det. Det är därför vi har det här som vi har, det här alla fantastiska liksom, upptäckterna och så som vi har. Men jag tror att eftersom den nyansen som du pratar om, det liksom det spirituella, det andliga, det subtila, det emotionella, som vi har förtryckts eftersom det har ansetts som irrelevant, så har det blivit som obalans och vi liksom är i det här produktiva och vi är i känslor, det är bara oviktigt, stäng av det där, det är bara möta men det är därför vi tror att vi är shit.
Och det, jag tänker också det du säger med relation där, att vi är väl nästan den enda arten också som har en relation med oss själva. Alltså att vi även har en relation med oss själva, att vi kan ha självinsikt, självreflektion, att vi kan observera oss själva. Det säger man också. Det är inte många arter. Jag vet inte ens om vi kan till och med unika på det. Att vara ett självreflekterande beteende. Att vi inte bara har relation till varandra. Utan vi har en relation till oss själva. Och det skulle jag säga. För mig är det liksom. Ja. Alltså det vi inte har en relation till. Kan vi liksom. Det har vi ingen relation till. Det kan man göra som helst. Eller det spelar inte så stor roll. Och det är likadant, jag ser framför mig en fisk som simmar i vatten. Det är inte säkert att fisken har en relation till vattnet, för den fattar, den är bara i det. Och det tror jag har varit en av mina viktiga insikter, är liksom när jag började fundera kring, är jag verkligen min kropp? Är jag mina känslor? Är jag mina tankar? Och när jag i alla fall bestämde mig för, nej det är jag inte, då hände någonting, då kunde jag ha en relation till det. Genom att sära så kunde jag bygga en relation. Mm. Då kunde jag fråga kroppen, vad behöver du? Vad längtar du efter? Mm. Alltså att det blir en kommunikation utifrån en två liksom, ett behövde separeras och sen blev det ihop. Men idag, det som händer i vår värld nu, om du frågar mig, det är att vi, precis som du säger, vi har varit så fast i det här, vår tro på hjärnan, det intellektuella, allt ska gå att förklara, våra sinnen. Så att vi glider bort. Men vi hittar inte den här, utan vi tappar relationen med varandra och oss själva. Och har du inte en relation, då kan du Du kan spotta på en tiggare, du kan bomba ett land, du kan säga vi och dem, de är inte välkomna, de borde fatta bättre. För du är inte i relation.
Nej.
Och jag tror att lösningen för att hitta relation, det är att börja landa hem i en själv, det som egentligen är jag. Det är mer på saker som inte är jag. Det är vår status, vår prestation, våra bilar, vad nu är. Så att varför världen är så vilsen som den är just nu och varför vi pressas och trycks. För att det trycket som är på människan just nu, det är högt, det är stort. Och jag tror det finns en mening med det. Det måste det finnas, annars hade inte allt det här hänt som hände i vår värld nu. Och jag tror mycket det handlar om att vi orkar inte längta efter det vi egentligen är mycket mer. Vi orkar inte lida så mycket i vår vilsenhet att inte få känna det vi egentligen är.
Nej.
Där har du känslor, där har du det som på livet i stort.
Och jag tror jag känner min sanning, min upplevelse har varit att när jag har hittat den självklara känslan av det här är jag. För det är inte en tanke, utan det är för mig så är det så här, jag, okej, okay, där är jag. Den här liksom förankringen in, den här självklara, att oavsett vilken frisyr jag har, oavsett vad jag röstar på, oavsett om jag har smink, oavsett om jag gör någonting dumt mot det eller inte, så finns ju jag alltid där. Och när vi hittar den och känner den självklarheten, så för mig så var det också ett tillstånd av så här, jag är totalt jävla tillräcklig. Jag behöver inte bevisa, jag behöver inte kämpa, jag behöver inte förtjäna det. Jag behöver inte förtjäna att vara med, jag behöver inte förtjäna att vara i de här relationerna. Jag behöver inte förtjäna någonting, för jag är självklar och jag är värdig och jag är tillräcklig. Och det märker jag i mina liksom, samtal, mina utbildningar att, och med mig själv innan jag kom dit. Alltså, vi känner inte den självklarheten, vi känner inte oss själva, vi har inte den tilliten till vårt egen värde.
Nej, och det, jag tänker att det är inte så himla konstigt heller att vi inte har utforskat frågan vem är, vad är jag? Vad är att vara? Vi går väl ganska tidigt in i ett system redan vid 1-2 års ålder in i olika system som snarare urholkar oss, de frågorna där de inte är de viktiga längre, utan det är viktigt återigen att förhålla sig till allt yttre. Hur lyckas jag i det yttre, i systemet, i normerna, efter vad alla andra säger är bra och dåligt, hur man ska se ut, hur man inte ska se ut, hur man är lyckad, hur man får bra betyg. Vi går verkligen en skärseld i att lämna oss själva. Tittar du upp till 1 år så skulle jag vilja säga att många 1-åringar är väldigt mycket i kontakt med bara varandet och är förundrade att bara existera. Man kan gå igång på en snorkråka liksom bara wow!
En hand! En fot! En lampknäpp!
Men sen så tar magin inte slut kanske, men det blir fattigare. Och jag tror att på ett kollektivt plan just nu är vi många människor som känner att det är inte så här det ska vara. Det gör för ont. Vi går sönder. Vi har 13-åringar som bränner ut sig. Vi har 1 miljon människor i Sverige som äter mediciner varje dag för att man inte mår bra på insidan. Så någonstans börjar vi nå en peak av inre inbördeskrig som börjar ta sig uttryck i yttre krig också. Vilket blir naturligt. Det blir krig i våra familjer, krig mellan länder, krig i kultur. För att vi går runt med inbördeskrig. Och det egentligen vi borde primera väldigt tidigt är att fortsätta med det fredsarbete vi kom till när vi föddes. Att vi var i frid. Vi var i frid. Att få titta på det. Hur behåller vi fridfullheten inom oss själva? I vår natur? Och då blir sådana frågor som du säger. Vem fan är jag? Vad är detta? Jag tycker det är spännande när man kommer i kontakt med mer observatören om mig själv än mig själv. Det låter konstigt, men jag behöver inte vara på planen hela tiden och spela boll. Jag kan sitta på läktaren och titta. Jag behöver inte vara i alla tankar. Jag behöver inte tycka om allting. Jag behöver inte engagera mig. Jag behöver inte vara så jävla i allting. I mig själv eller lyckas, misslyckas, bra och dåligt. Utan det finns en mycket lugnare plats att vara på. Det ligger botten för tanken om mig själv.
Jag tänkte bara, när du säger det så vill jag påminna. Du sa någonting, det här finns inte i oss. Det är tillstånd. Och det vet vi ju inte. Alltså, det är olika förklaringsmodeller. Men någonting som kom upp för mig förut när jag satt i en meditation, det var att jag, när jag intellektualiserade kärnan och liksom platsen, så såg jag det som typ en slutpunkt. Att så här, ju mer jag mediterade så kunde jag komma in till min slutpunkt, och sen så var det stopp.
Mm.
Och sen så fick jag en vad vi nu ska kalla det, en bild, en uppenbarelse, vad vi ska göra så. Att vara mer som, när jag kom till den platsen så var det som Narnia-garderoben.
Mm.
Att jag kunde liksom öppna upp till det större. Alltså det som finns i mig när jag kommer till min kärna, till den här platsen av mig, så är det inte slut, utan det är liksom, det är då jag kommer i kontakt med det större. I den här avatarfilmen, att alla är i kontakt med trädet, att alla vi är i kontakt. Jag är mig, fast jag är också i kontakt med dig. För när jag kommer till min kärna så öppnar jag Narnia dörren och så går vi alla in i samma garderob. Liksom.
Och då börjar det.
Då börjar det. Jag tänkte, vi pratade innan om det här med känslor och föräldraskap. Och det tycker jag är jätteintressant. För jag kommer ihåg att jag lyssnade på dig i någon podd. Det var så jag hittade dig. Och så berättade du hur du hade liksom ett skifte som du hade haft i ditt föräldraskap. Jag tror det du berättade var att du liksom, så här, nu fick, att din son fick gå in på rummet. Och han var så här, fast det känns som att du typ stänger ut mig. Du stänger in mig. Att jag liksom så. Hur... Och jag tänker att skiften händer väldigt sällan på en sekund, utan det kanske liksom är en transportsträcka. Men hur var din relation och din medvetenhet om dina känslor, om du kan titta tillbaks nu till då, och hur det är nu? Liksom, hur jobbade du med dina känslor i ditt föräldraskap då, och hur använder du dina känslor i ditt föräldraskap idag?
Nej, men jag var inte där för 5 år.
Nej.
Nej.
Punkt, okej. Okay.
Nej, men det är liksom du, jag tycker det var en fin liknelse. Om vi säger så här att vi i garderoben i Narnia, och så kommer vi ut på andra sidan och så öppnas det upp en helt ny värld. Jag har ju också varit liksom, satt med en indisk man, Sadhguru, i 6 timmar i London och mediterade och kom till en plats där jag kände att det enda som fanns kvar var mina tårar. Att jag hade lämnat allting som jag trodde var jag, men som inte var jag. Att jag är inte en förälder, jag är inte min kropp. Jag är inte, alltså bara skala av. Vad finns det kvar? Och det fanns bara kärlek i stort sett. Mm. Och då tänker jag så här, det är lite samma liknelse som jag tycker du ger. Man öppnar den här garderoben och så öppnas det. Men, skulle jag vilja säga, då går vi tillbaka. För mig handlar om att gå tillbaka till igår. Nästan som en monopol. Det är inte så att en helt ny värld öppnas. Det är samma värld, men du förhåller dig till den på ett helt annat sätt. För då kommer dig inifrån. Så att det är ungefär som du tar på dig på glasögon med grönt glas. Allt blir grönt. Så att det är inte så att mycket sökande tror jag handlar om att man ska bli någon annan förälder. Det ska bli annorlunda. Jag kan ju se att det är lite favorit i repris. Jag möter ju fortfarande mina barn idag. Men någonting har skiftat inom mig. Vilket gör att kanske mitt tålamod, jag jobbar på mitt lyssnande bättre. Att jag har förflyttat mig på en plats. Men jag var inte där då. Jag var inte där. Då var jag någon annanstans. Då var jag fullt upp i mig själv och åter, tror jag, mycket mer det här med karriär, det yttre, bekräftelsen, jakten på bekräftelse, jakten på kärlek, otrygghet. Jag tror att det är ett bra ord för mig under en lång tid i mitt liv har varit att jag har levt i ständig rädsla. Rädsla att inte räcka till, rädsla att inte duga, rädsla att inte få vara med, att det ligger någon underliggande ton av faktiskt rädsla. Och som jag också då, vad ska jag säga, jag har nog alltid varit liksom nära kontakt med mina känslor. Jag har ändå en viss upplevelse att jag fick visa känslor som barn. Men jag hade då också föräldrar som ofta primerade. Alltså det var mer värt att vara glad och framförallt glad. Min mamma var proffs på att göra barn glada. När jag är ledsen gjorde hon mig glad genom att göra de värsta busen man någonsin kan tänka sig. Vilket gjorde att hon tog mig från ett ledset läge till att vara glad. Och då hade hon lyckats. Men idag förstår jag att det hade sina konsekvenser med mig. Att även om mamma ville väl, så hade jag fick aldrig bekanta mig med känslan att det är okej att vara ledsen eller arg eller vad det nu kan vara. Utan hon hade saker i sig själv som berörde henne antagligen, som gjorde att hon klarade att se mig i de känslorna.
Nej.
Vilket jag idag då är så jäkla glad att jag fick chans att förstå mina föräldrar, men också att jag istället för att skylla på dem göra min egen skit och växa upp och ta itu med mina egna trauma, mina egna grejer, tacka mina föräldrar för att de gav mig möjligheten att jobba på mig själv. Och att idag så kan jag möta mina barn. Alltså när mina barn har gått igenom traumatiska upplevelser i sina liv, vilket de har gjort, så har jag kunnat följa med dem i den sorgen. Oavsett vilka känslor de än har haft, så har jag kunnat vara med dem. Snarare än att försöka fixa, lösa. Utan mer kravla på golvet sida vid sida och bara gå igenom känslorna. Och att det är helt okej. Det är helt okej att vara arg, ledsen, glad, rädd. Alla känslor måste få plats. Alla är lika värda.
Ja. Och jag tror att det är nog den, jag ska inte säga den största insikten, men en av de viktigaste sakerna vi kan lära oss. När jag jobbar med mina klienter så är det så här, men typ, hur kan jag sluta känna så här? Alltså vi kan inte sluta känna känslor. Vi människor, en del av vår funktion är att känna känslor. Och jag tror att jag tänker på det du säger, att det är ju våra föräldrar som ska modellera, som ska hjälpa oss att okej, hur är jag i det här? Hur tillåter jag den här känslovågen att komma, och ska jag surfa på vågen eller ska jag liksom bara låta det skölja över mig, eller vad ska jag göra med det här? Och om inte våra föräldrar har lärt oss det, så någonstans så blir vi vuxna och så får vi ta det ansvaret att lära oss själva hur vi känslosurfar. Liksom.
Jättefint. Jag tänker att vi, alltså växer vi inte så dör vi. Det finns inget levande som står stilla, utan allting är rörelse och växer. Det är som en blomma, den växer och sen vissnar den och sen faller den till jorden och blir en del av ekosystemet. Precis likadant för människan, vi växer på olika sätt och så läggs vi till, våra toppar i alla fall blir liksom till nymodig jord. Perfekt. Men det innebär också att våra barn måste växa. Vilket gör att om vi tror att vi ska vara någon slags perfekt förälder som ska hindra våra barn att känna smärta, lidande, rädsla, oro, svåra situationer, då är det vi säger egentligen att nu ska jag ta död på dig. Utan vi måste förstå att det viktigaste vi som föräldrar, om du frågar mig i alla fall, vi kan göra det är att jobba på vår egen skit. Alltså, ju mer jag läker mina sår, ju mer jag är intresserad, alltså ju bättre förutsättningar jag har också att möta mitt barn. Men jag kommer aldrig att räcka till. Jag kommer aldrig som förälder räcka till mina barn. Jag tycker det är en viktig grej att säga till sig själv. För jag ska inte räcka till mina barn. Jag ska göra vad jag kan. Och sen får mitt barn fantastiska grejer att jobba på i sitt liv. Det är därför man kan spara pengar, brukar jag säga till ungarna, så de kan gå i terapi. Men det är inte det. Men det som är viktigt också att komma ihåg, det är att i alla fall om du frågar mig, så levlar vi alla upp generation efter generation. Jag är smartare än mina föräldrar. Mina barn kommer vara smartare än jag. Så allting går på rätt håll. Allting. Vi går alla. Alla går åt samma håll. Men vi kan vara lite olika på resan. Som ett maratonlopp. Man är lite utspridd i fältet. Och det är ingen fara. Det är ingen som är bättre eller sämre. Livet är ingen tävling. Men vi är lite utspridda. Och så vi får göra det vi ska. Så att det bästa vi kan göra är att så snabbt som möjligt kunna förlåta våra föräldrar. Det är en jätteviktig första grej. Förstå att dina föräldrar alltid har gjort vad de har kunnat. Så långt de kunde. Och de flesta föräldrar, när vissa säger så här till mig, mina föräldrar har fan aldrig gjort något för mig. Jag tycker det är så underbart. För då brukar jag fråga, vem torkade skiten på det första året? Vem gav dig mat? Vem klädde på dig? Och även om det inte är du, om du inte ens kunde vara bland dina föräldrar, så har de i alla fall sett till att du kan vara hos någon annan. Någonting har hänt. Någon har torkat din skit. Någon har sett till att du har fått mat. Så det finns alltid någonting att tacka våra föräldrar för. Om inte annat att de gökade eller någonting så att jag fick landa in här. Det kan vi i alla fall tacka för. Och så förlåt dem för allting. Så att du kan bli fri och få kraft. Så att du kan rikta dig här och nu och framåt. Snarare än att försöka rätta till din historia. För det går aldrig. Du kan läsa om man förstår det. Men wow. Sen finns det kraft framåt. Och tänk att visa sina barn det. Tänk att visa sina barn. Att jag förlåter farmor, farfar, mamma och morfar. De gjorde vad de kunde. Jag älskar dem. Hade inte de varit här så hade inte du varit här, mitt kära barn. Men jag är också vuxen nu. Att nu tänker jag ta hand om min skit. Om jag har skylt hela tiden på att jag har dålig stubin. Jag blir så lätt arg. Jag dricker för mycket. Så tänker fan jag försöka städa upp på mitt. Och så gör jag vad jag kan. Sen får du ta över.
Men jag tror en inflikning jag vill göra där. Att jag tror att för många så kan alltså förlåta, vad som kan hindra förlåtandet är att det känns som att om jag förlåter dig så godkänner jag vad du har gjort. Och jag tänker att i de absoluta flesta fallen så håller jag med dig om att så här, våra föräldrar gjorde det absolut bästa de kunde och de var förmodligen bra föräldrar. Sen finns det ju faktiskt föräldrar som har gjort riktigt hemska saker. Och att du förlåter behöver ju inte innebära liksom att du godkänner vad de har gjort. Och det kan mer vara så här, för mig själv så jag vill inte gå bära på det här. Utan jag liksom, det som har hänt är hänt, nu går jag vidare. För oavsett vad vi har varit utsatta för så är vi vuxna nu och vi har ansvar för vårt mående nu.
Absolut, alltså du får ju, du kan ju, vad ska jag säga, du behöver ju inte göra rätt i sak för det människor har gjort. Jag menar, om du har blivit slagen eller hotad, vad det nu kan vara, eller missbruket, du behöver ju inte säga att det var jävligt bra gjort att slå. Nej. Du behöver ju inte säga, men du måste acceptera att de har gjort det.
Ja.
Och det här har jag vet att jag har mött jättesvåra situationer där jag har blivit väldigt hårt kritiserad när jag säger att vi ska acceptera allt. Och det jag menar när jag säger att man ska acceptera allt, det är att förstå att det som har hänt.
Mm.
Alltså, vi kan inte vara emot nuet, för det som händer nu händer. Däremot, så fort du accepterar att oavsett vad det är som händer, då kan du komma till medveten plats där du kan fundera på hur ska jag agera kring detta? Hur ska jag möta detta? Vilka frågor behöver jag ställa? Men om du är emot, om du vägrar att acceptera det som hände, då blir det mycket svårare.
Nej, jag håller med. Då lägger vi all energi på att liksom vara i det.
Förlåt, vad sa du?
Nej, jag håller helt med. Så länge vi liksom inte accepterar att vi fortfarande är kvar i det, så går ju energin dit istället för att det här har hänt, det här är läget. Hur kan jag rikta, och det kan vara ilska, det kan vara glädje, det kan vara vilken energi som helst. Hur kan jag rikta det mot någonting dit jag vill rikta det?
Mm. Jag har en fin vän, en jättefin vän, för några år sedan så bara pang på rödbetan, han stod och tankade bilen, så segnade han ihop och så fick han ett nervtråd som, vad ska jag säga, trasslade ihop sig i nacken, kan man säga, enkelt förklarat. Så han sitter mer eller mindre hela tiden nu han behöver sitta i rullstol. Så hans kropp fungerar inte. Och han sa det, och han hjälper andra människor nu liksom, som hamnar i samma situation med nervskador och sådär, ryggmärgsskador. Det första är acceptans. Det är först när du bryter igenom, och den kan se olika ut. Man måste ha den här, hur ska jag säga, du måste gå den resan också när det gör så ont att du inte vill acceptera. Men det är först när acceptansen kommer, att du förstår att jag kommer ha ett liv i rullstol, då kan magin fortsätta. Då kan du bygga ett liv. Men så länge du inte accepterar där du är, så blir det mycket svårt. Och jag säger inte att det är lätt, utan det är en fas det är med.
Mm.
Men jag tror och där tänker jag också vilket fint förlåtelsearbete vi kan ge oss själva. Vi pratar mycket om villkorslös kärlek, att vi ska älska varandra utan villkor eller någon transaktion eller vad det nu kan vara, utan bara ren kärlek. Men jag skulle verkligen vilja säga det till oss själva också, att många gånger är kärleken till oss själva jävligt villkorad. Att jag har så lätt att slå på mig att jag borde vara mer så, eller jag borde vara så, då skulle jag kunna älska mig. Men att verkligen komma till den djupaste förlåtelsen och den villkorslösa kärleken till sig själv. Att verkligen säga, gör vad jag kan. Jag tror det är väldigt viktigt. För jag har aldrig så många, eller jag möter så många föräldrar som är så brutala mot sig själva. Mm. Det är dåligt arbete.
Och det tänker jag på. Jag har eget företag och min sambo, han har pluggat på distans. Och vi kämpade jättelänge med att bli gravid och höll på med IVF för flera år. Så vi liksom hann ju prata en hel del om olika situationer, om vår relation, och liksom utvecklas själva, utforska oss själva innan vi fick vår son. Och när han väl kom då 2021, så var det mitt i en pandemi och vi hade möjligheten att vara hemma. Båda två. Att även fast Martin pluggade, även fast jag jobbade, så kunde vi liksom vara hemma, och vi bor precis bredvid Martins föräldrar, så de har kunnat hjälpa oss och när vi har haft sömnlösa nätter. Och jag inser vilken vinst det har varit för mig att det har tagit sån tid, att jag och Martin har kunnat liksom stärka vår relation innan den här utmaningen ens kom. Och sen är utmaningen som är sonen, som också kärlek kom. Men också vilken möjlighet det har varit att vara hemma, att inte behöva pendla till jobbet. Att inte ha alltså massa andra saker som är i vardagen som tär, som tar energi, utan vi liksom kunna ge varandra, se varandra, möta sonen. Och vilken grej det är att vara förälder. Vilken kärleksboost, men också vilken jävla prövning. Och så många som du säger, Micke, som är så hårda mot sig själva i sitt föräldraskap. Jag tror att de absolut flesta, jag har nog inte träffat någon förälder som inte vill sitt barn det bästa. Men förutsättningarna som samhället är byggt idag är inte optimala för att vara de föräldrarna vi vill, tänker jag.
Mm. Och jag tänker att det aldrig är för sent att bli den förälder du vill vara just nu.
Nej, och jag tänker att vi kanske också behöver kalibrera vår bild av vad vi tänker att en bra förälder ska vara. Mm. Vad tror vi ingår i att vara den bästa föräldern jag kan vara, och vad behöver faktiskt mitt barn? Mitt barn behöver typ närvaro. Mat, absolut. Ja, overall på vintern, det är kallt ute. Men närvaro.
Jag tycker det är så spännande. Jag hade en sån diskussion, jag vet inte om du vet vem Lo Rosling är. Det är en god vän till mig som vi har hängt ihop länge. Hon jobbar mycket med att ut och föreläst i många, många år om just med bemötande av barn och så vidare. Alltså vi satt en kväll och så sa jag liksom, hur vet man att man var en bra förälder då?
Ja.
Alltså vad är kvittot på att vi var en bra förälder? Vi kan säga mycket så att man ska vara en bra förälder, medveten förälder. Till och med själv skrivit en bok precis som medvetet föräldraskap. Men hur vet vi att vi lyckades då?
Mm.
Skulle någon säga, jo men det är om mitt barn fått fast jobb. Om det är friskt. Om gifter sig. Alltså vad är det, vad har vi för tanke om vad vi är till för?
Ja.
Och jag tror att det var också så här insikt för mig när jag i början, mitt första barn, och så tror jag det var mycket en egopryl. Alltså. Att det var kul att kunna få ha, alltså, kul att ha barn. Roliga att leka med och klut och ja, man skulle ha barn. Alltså, vad fan. Men det var mycket ego. Det var mycket jag vill ha ett barn. Och nu ska jag gulla med dem och lägga ut dem på Insta och såna grejer. Men det jag verkligen kan komma till djupare insikt idag när det gällde min sista barn när Alfons kom, det var ju att jag började förstå att nej men vänta lite, det är ju inte för min skull, utan det är ju mer att jag känner alltså att ge ytterligare en mänsklig form chansen att få känna, upptäcka liv. Att jag kan ha möjlighet att få ge möjlighet till ett liv. Men det är inte mitt liv. Det är inte mig. Alltså egentligen på ett plan så är det inte mina barn. Utan det är ju livsformer. Fria livsformer. Som ska få vara med att utveckla den här skapelsen vidare. Så att jag, istället för att skapa barn för min skull. Så skapar jag kanske mer liv för livets egna skull. Att få upptäcka. Ja, för att uppleva att vara i liv. så att där tycker jag också att det har varit en skillnad. Att mer, istället för att jag försöker forma mitt barn då. Fortsätta min egoresa. Att jag har idéer om mitt barn. Mer luta mig tillbaka. Och mer följa nyfiket. Wow. Vad ska detta ta vägen? Liksom? Wow. Att nyfiket hänger på. Snarare än att kontrollerande fixa och trixa ut efter något facit som jag tror. Men det är svårt att släppa taget. Men jag tycker det är en... För mig har det blivit en mycket mer behagligare resa att göra som förälder också.
Mm.
Och jag är inte människa att veta hur mitt barn ska vara för att vara lyckligt. Utan det måste mitt barn själv få upptäcka. Och gärna dela till mig någon dag. Men jag vet inte. Mitt barn kanske... kommer väl, alltså jag kan inte ens fantisera. Det finns miljarder olika alternativ, situationer, eller det finns så många olika sätt mitt barn kommer vara på och leva på. Jag har ingen aning. Sker din vilja, tänker jag. Det får vi se.
Jag tänker också att att det är trygghet och tillit att låta barnen bli dem de är, att låta barnen vara dem de är. Vi, nu som sagt, vår son är snart 2, och jag har haft en ganska, jag skulle säga att mina föräldrar var inte bra föräldrar. Jag har en jättefin relation med min mamma idag, och min mamma är jättebra. Hon behöver inte vara förälder för att jag är vuxen, men vi har en jättefin relation och hon är jättebra mormor. Och utifrån min barndom och när vi väl liksom bestämde att skaffa barn och när vi väl fick barn, så hade jag ganska så här, det här är saker som inte kommer ske. Det här är saker som jag inte kommer göra, som inte jag kommer återupprepa. Och jag har lyckats med de absolut bästa sakerna. En del saker är ju väldigt lätt att liksom vara stark om eller ha stark åsikt om innan man väl får barn. Och så här, jaha, nu förstår jag varför ni gjorde så. Men alltså min ödmjukhet. Men att jag, som du var inne på, att jag ska inte ta bort min sons sorg eller ilska eller frustration. Jag ska lära honom att det är okej att vara det. Du får inte slåss när du är det eller frustrerad. Men så här, du får vara kvar. Att för mig att så här, när barn blir ledsna, nu får du gå in på ditt rum. Men vänta, du är ledsen. Nu om någon gång så behöver jag närhet och kärlek och stöd. Jag är ledsen, jag är arg, frustrerad. Jag är överväldigad av den här känslovågen. Du skickar bort mig. Det är liksom, typ bland det värsta som finns i oss, i vårt nätverk eller i vårt nervsystem, i vår själ, är ju att liksom bli avdelade från gruppen. Nu är jag ledsen och förvirrad och jag blir avdelad från gruppen. Jag förstår varför man som förälder gör det. I morse, jag har inte sovit så mycket de senaste nätterna, och i morse så var vår son inte så jättelycklig. Och då är jag så här, bara sluta skrik liksom. Kan vi bara tyst 2 sekunder. Men då är det ju inte hans känslor som är grejen. Då är det ju mina känslor som är grejen. Och jag är bara människa och man får rita till och man, liksom, vi ska inte skamma mänskligt beteende, men att se att så här, nu är det mina känslor, nu är det att jag inte har fått sova, nu är det att jag inte orkar, nu är det att jag behöver, liksom hela den här reaktionen handlar om mig, det handlar inte om honom. Mm. Och i typ 95% av liksom gångerna så orkar jag säga, okej, här kommer mina känslor, då får jag ha mina känslor, och där är sonens känslor och han får ha sina känslor. Men det är ju det här att inte... En välmening, det är klart att vi inte vill att våra barn ska bli besvikna eller misslyckade eller ledsna eller liksom så. Fast här, vad är det egentligen? Vad är det att vara misslyckad? Vad är det att bli ledsen och besviken? Varför skulle de inte... Alltså, är det inte bättre att de får uppleva det och lära sig att hantera det? Vi kan liksom inte kudda in hela världen.
Nej, alltså jag... Var som du är. Alltså, är du ledsen så är ledsen. Är du skitnödig, går skit. Vad det du är, alltså, det är så lätt återigen när vi säger så här, jag vill inte mitt barn ska vara ledset. Varför inte det?
Nej. Varför det är för det? Att jag inte orkar med sorgen. Det är ju liksom, det är ju min känsla som gör att jag vill ta bort din känsla. Det är min oförmåga, min okapacitet. Det är jag som blir obekväm, det är jag som blir någon, det är jag som gör att jag vill kontrollera mitt barn eller din reaktion.
Mm. Och sen måste vi också ha med oss att barn är nybörjare, tänker jag. Mm. De har inte varit i det här systemet, i det här samhället, eller deras hjärna inte fullt ut. De är nybörjare. Och vi människor är väl den art, tror jag, som har längst sträcka för att bli självständig, om du tittar mot andra djurarter. Att vi har väldigt lång resa, det är 20 år. Alltså det är väldigt lång, eller ännu längre, innan vi kan stå på egna ben. Om man jämför med hästar eller vad det nu kan vara. Men och då måste vi också ha det beaktandet. Om vi ser en 3-åring som blir jättearg och börjar slåss och banka och spotta. Och jag såg en kommentar som kom upp här att det är så jobbigt om barnen liksom blir utåtagerande och sådär. Och det är klart att det är jobbigt. Men bara så att vi inte heller får tro. Vi får inte tro att vi har ett galet barn eller en psykopat hemma eller en mördare eller någonting som nu. Alltså jag har ju varit med om sådana situationer på förskolan där personal och vuxna har gått så lost, enligt mig då, där man nästan tror då att ett barn i förskolan är kanske en mördare, för att den har sagt liksom, jag ska döda din syster liksom, och vi går och går, nej, det här måste vi sätta oss ner och prata. Alltså, jag i alla fall, min personliga åsikt är att tagga ner lite. Mm. Tagga ner lite. Sen menar inte jag att våra barn ska få slå andra eller spotta eller dra till vad det kan vara. Det är inte det. Men jag tror också att vi måste orka titta bakom beteendena. Vad är det som gör att mitt barn går fysiskt på mig som pappa och slår mig? Ja, du ska slå så här. Orka fundera på vad är det för behov som inte är godisade. Vad är det egentligen min son försöker säga men inte vet just nu bättre än att banka på mig?
Nej.
För han vill inte slå. Det är inte så att han har en tanke om att nu ska jag slå dig och nita dig och få näsblod och jag ska misshandla dig. Utan han vet, eller hon, vad fan, de saknar uttryckssätt för att säga det man skulle önska. Och det är klart att vi hade önskat att vårt barn skulle vara så pedagogiskt kunna säga: pappa, jag känner ett starkt inre behov och längtan efter dig. Och din frånvaro och brist av närvaro gör att jag är väldigt svårt att connecta med dig. Vilket gör att jag kommer få en otrygg anknytning. Alltså, det kan ju inte vara så. Det är helt omöjligt.
Menar du att dina barn är inte bra? Vad som är dig, va?
Men jag menar, men vi kanske kan förstå, okej, jag tror fan mitt barn vaknar mig. Jag pratar med det. Det kanske är det. Alltså att börja leka detektiv istället. Sen kan vi avleda. Jag tror mer på att avleda än avvisa, kan jag tro ibland. Jag har hjälpt mitt barn någon gång att han ville liksom banka. Ge en kudde och så bankar vi ihop. Kör kuddkrig. Gör någonting. Vi ibland behöver den fysiska kroppen. Precis som du säger så vackert också. Eller? Vi försöker tänka oss ut grejer. Det går inte. Det är därför jag älskar. Jag har gått i terapi. Jag har suttit med psykologer och det har funkat på vissa sätt. Men de största transformationerna med mig har skett när jag har fått använda hela kroppen. När kroppen har fått arbeta igenom sorgen, skammen, rädslan. Så att då sker transformationen. Transformation kan aldrig ske härifrån, utan det måste med hela systemet. Så det är därför jag önskar så många tonåringar idag skulle få gå in i rum och banka skit eller saker. Den här serien Sex Education. Men jag älskar när de går bort vid tågen och bara slår sönder med baseball. Jag ser deras ögon, alltså skådespelarna här är magiska utifrån att de behöver få ut saker. Men risken är att vi förpackar, vi ska inte känna så mycket, vi ska vara fina, lydiga och göra oss fina på Instagram. Fuck that liksom. Vi går runt som imploderade vulkanutbrott liksom, men vi håll inne. Utan vi måste hjälpa, och jag tror barnen där också vi kan hjälpa med att förlösa våra barn och unga också genom att de fysiskt får vara aktiv också.
Och jag tycker att vi kör någonting som vi kallar känslostorm hemma. Att när, och det kan bli när vår son heter Otto, när han liksom leker så blir han jätteglad, och så ibland så glädjen slår ju över, att den blir liksom och så börjar han typ dra eller slåss, eller ifall det är att han är arg eller frustrerad, och han kan räkna till 5 och han kan sätta ihop 2 ord, men han kan än inte uttrycka sig så där elegant som du gjorde angående sina egna behov. Och då är det säkert, då säger vi bara känslostorm. Vi behöver inte mer, bara känslostorm, då går vi har en kudde, då får han liksom sparka och slå, och till slut så blir det liksom så kul för att han ska sparka så snabbt han kan, att han liksom, att vi inte kväser det som är kroppen. För det coola, om vi går tillbaka till hur cool kroppen är, det är ju det du pratar om, att när vissa känslor går igång, för känslor är inte bara vad vi tänker. Vi har emotion som är det nämligen som arg eller glad eller ledsen och så. Men sen har vi också sensationerna i att det hugger, det burrar, det flimrar, det bultar, det liksom alla de här inre sensationerna. Men sen har vi också beteende och vi har historia, och när emotionen arg kommer så har vi liksom kopplingar i vår hjärna, vi har kopplingar i vårt nervsystem som går ut i kroppen som är så här: nu är jag arg, nu ska jag mobilisera. Nu liksom hela kroppen gör sig redo, musklerna börjar spänna sig för att göra sig redo. Och får barnen då slå på kuddarna så kommer de inte bli onda människor som lär sig att ilska lika med misshandling. De kommer få göra ut med den energin så att vi sen kan gå till hjärnan och säga: vet du vad, jag ser här att du blev arg. Det är helt okej att bli det, men du får inte kasta på mig. Okej, får vi kasta? Nej. Bra. Nästa gång, då går vi så känslostormar vi direkt. Okej, på det sättet kan vi liksom träna upp den här plasticiteten i hjärnan och skapa goda vanor. Men när känslorna kommer så är det impulser. Då kan vi inte säga stopp, stopp. Nu ska vi tänka och vara rationella här. Nej, utan vi måste liksom arbeta med kroppen, inte mot den.
Och jag tänker också mycket där som när jag jobbar med föräldrar och pedagoger att det kanske inte handlar heller om att sätta så mycket gränser för våra barn och säga hur de ska vara eller du får inte göra så, utan det är mer också till att markera vad min egna gräns går. Mm. Du, jag vill inte att du slår mig. Nu är det bra. Här sätter jag min gräns liksom. Att visa att vi har också, vi får som människor sätta våra ramar, sätta våra gränser, vad som är okej för mig och inte okej. Och det är också ett sätt att lära oss att känna efter våra egna behov. Många av oss människor vuxna med, vi vet inte om våra egna behov, för vi har varit så utanförstyrda. Mm. Så att sätta en tydlig gräns för sig själv gentemot en annan, sen om det är sitt barn eller partner, det är ett sätt att ta sina egna behov på allvar. Men det visar också sina barn att du också har rätten att uttrycka dina behov, känna efter dina behov och sätta dina gränser. Så jag tycker det är också en viktig del att, men det jag vill verkligen säga, för att när vi kommer till känslor, så hjälpa för mig så kopplar jag det också väldigt nära ordet sårbarhet. För att du visar dig sårbar, du visar dig naken, transparent. Och för att vi ska överhuvudtaget kunna ta oss till den platsen, då måste vi kunna känna oss trygga. Vi måste kunna vara space av trygghet och acceptans. Så länge jag inte känner mig trygg, så länge jag känner att det skakar, så har jag mycket svårare att våga visa mig sårbar. Och det kan jag se i mig själv som vuxen ålder och som man i min maskulina energi, eller både feminin och maskulin energi. Att jag behöver också kunna få vara i en trygg, jag behöver känna trygghet för att kunna vara ärlig kring mina känslor. Att kunna uttrycka att jag känner mig väldigt skör just nu. Jag känner mig väldigt ledsen. Det är en väldigt stark ledsen känsla i mig just nu. När du sa detta. Det händer någonting i mig. Jag måste få titta på detta. Jag känner mig väldigt osäker just nu. Om jag då är van vid att jag blir släppad eller liksom avvisad eller, då blir det mycket svårare för mig att våga ta den platsen. Att våga uttrycka min sårbarhet.
Och där tänker jag, det var det vi pratade om tidigare, att det är liksom en inre trygghet, att om jag känner mig självklar, om jag vet att jag får vara med, jag tycker det är så typ Nalle Puh, att Ior, han är deprimerad men han får alltid vara med. Det är inte de säger Ior, nu är du lite ledsen så hej då, liksom, utan han får också vara med. Tiger får vara med och kanin som är så där grinig hela tiden får också vara med, liksom. Och att om jag känner att jag får vara med, oavsett ifall jag är Ior eller tiger eller kanin. Mm. Om jag känner att jag, mina åsikter värderas och jag saknas när jag inte är med. Då kommer jag våga, då kommer jag kunna lita till att jag, om jag prövar att visa den här delen av mig och Micke inte gillar den. Oj. Så känner jag mig fortfarande okej. Okay, liksom. Då är det Micke som inte gillar den. Det är inte, jag behöver liksom inte ta på mig att du inte uppskattar den här.
Nej.
Och jag tror att en annan aspekt av det är också det här att vi tror att vi ska hitta det i oss själva. Och jag tror att det finns där. Men om vi inte har fått lära oss det från grunden, så är vi också, vi är emotionella varelser, men vi är också relationella varelser. Alltså vikten av att hitta sammanhang och hitta människor där vi får trygghet och bekräftelse och stöd.
Mm.
För att kunna bygga upp det inom oss. För jag baserar allting på, liksom, jag baserar all min trygghet på dig och du försvinner, då kommer min trygghet att försvinna. Men kanske kan jag behöva dig för att liksom bygga upp den här inre tryggheten.
Mm. Och det är väl också något som är fint att titta på i relationer med andra. Sen om det är en familj eller en arbetsplats eller vad det kan vara. Att hjälpa var och en av oss att se hur uttrycker jag mina behov för att skapa trygghet. Mm. Vad behöver jag för att känna mig trygg? Hur behöver jag bli bemött? Hur behöver jag bli lyssnad på? Men också tillsammans titta på hur kan vi skapa det kollektivt tillsammans? Hur kan vi hjälpas åt att känna trygghet i vår familj? Och då tror jag liksom att en sån grej är väl att kanske titta på känslan av att kunna vara det man är. Att få känna det man känner. Hur bemöter vi? Hur gör vi när någon blir väldigt arg? Kan vi komma till en plats där vi känner i familjen att vi blir inte direkt rädda eller förbannade när någon blir arg. Utan nu är Niklas arg. Okej. Men att vi kan också hantera det. Jag menar i en familj man ska bo ihop. Det ska funka. Men ändå att också samtala om det här. Att tillsammans göra det som en naturlig del i relationen till varandra.
Mm.
Vad behöver du av mig just nu?
Mm.
Vad längtar du efter? Mm. Eller att kunna också, för det är ett dubbelt ansvar. Dels ligger ett ansvar hos mig att kunna lära känna mig själv och uttrycka vad jag behöver. och att sätta mina gränser. Men det ligger också ett ansvar i mottagaren. Hur blir jag när någon sätter gränsen för mig? Blir jag sprattlande unge som blir förbannad? Eller hur möter vi varandra? Hur ska vi möta varandra för att vi ska bli vinnare båda två? Alltså, och det är något vi behöver, det är något vi behöver sitta, tänker jag, att utforska tillsammans. Att relationen inte bara något som görs av sig självt, eller, utan det kräver tid, investering och intresse. Det, jag såg väl att det var någon som hade skrivit en kommentar här. Det här att jag sa att en där på förskolan med den där lilla pojken som hade gjort att stora syster skulle döda. Det var en som skrev nu att du pratade precis om förskolan och att mörda någon. En kille på min dotters förskola dödshotar en annan tjej nästan dagligen. Och denna flicka har nu blivit förflyttad. Det är rätt spännande. Sen så det kommer ännu mer här. Detta tycker jag är galet. Bla bla bla. Eller så. Men det är så spännande just att detta ja, det är inte första gången. Jag har hört en del gånger. Just att och i detta fallet då när man flyttar flickan. Det är nästan som att man skuldbelägger henne för att man har
Och där tänkte jag också att knyta tillbaks till det du sa, att det finns också en liksom ett spektrum eller en nyans när barn säger saker de inte menar, och när den här pojken, utan att du och jag har någon som helst kunskap om situationen utöver den här kommentaren, att om den här pojken säger så upprepade gånger och det går så långt att liksom personalen väljer att en dag så att tvärflytta på flickan, då är det ju någonting mer. Då är det ju inte bara en känsla, det är inte bara ett liksom prövande beteende, då är det ju någonting mer. Och det är ju hemskt, det ska definitivt inte gå till så. Och det du menar, tror jag, utan att liksom lägga ord i munnen på dig, det är ju inte att förminska när det faktiskt sker hot och behövs ta tag i allvarliga situationer. Men att vi ibland kanske, jag tänker som min son som sagt, han är två. Och för typ någon vecka sedan så, det har gått hur bra som helst, han går på dagis, inte förskola. För att de har inte förskolepedagoger, så det är dagis på riktigt, inte förskola. I alla fall, så på dagis då säger de så här, att Otto hade slagit någon dag. Vi var okej, vad ska vi göra? De bara, nej, han är två, han prövar. Och häromdagen så kom vi, då hade han bitit någon på dagis. Och vi säger, okej, vad ska vi göra? Nej, men håll koll på det hemma, vi har en hund. Och han är på hunden och försöker på hunden. Och vi säger, man får inte slå, man får inte dra i svansen. Så det är bara att lära barnet att det här är inte okej. Det är okej att vara frustrerad, det är okej att vara busig. Men vi busar inte på det sättet, vi slåss inte på det sättet. Så att det finns ett spektrum eller liksom ett utrymme av att så här, vi lär våra barn att rikta sin energi och kommunicera med sina behov. Och sen så någonstans utanför det så är det här barnet behöver mycket mer hjälp för att det hotar och verkligen skadar någon annan. Att liksom situationen skiljer sig, tänker jag.
Det är ju sällan mer information barnen behöver. Alltså barn vet väldigt tidigt att man ska inte slåss, man ska inte bitas. Det är väldigt sällan det brist på vad ska jag säga, information. Eller, jag menar, när jag var ute och föreläste om mobbing, liksom, till och med på förskolan i första, andra klass, alla visste vad mobbing var, att man, att man inte ska slåss, man ska inte frysa ut, man ska inte reta något. Det är som vi vuxna, vi vet att man ska öka, vi vet att man ska inte slåss. Det som är skönt är att barnen mördar ju inte varandra så ofta, i alla fall som vi vuxna gör med varandra. Vi mördar ju varandra. Alltså vi mördar tusentals människor. Så vi har inte koll på läget. Det gör ju folk, det är inte så ofta barn gör det. Men det jag menar här är att det är inte mer information. Utan vi måste ju förstå vad är det för bakomliggande grejer som gör att barnet kan utveckla så här. Och många gånger är det inte ens barnens ord, utan de har fångat upp det från oss vuxna oftast. Där vi har sagt saker och uttryckt saker. Och, det, om, och jag försvarar inte detta, men om ett barn skulle säga så här till mig: du är så dum så jag hoppas nu jag ska se till att ett grönt monster med horn och lasergrej kommer och bara ta dig och sätta dig på Mars. Då kommer jag tro på det. Och om ett barn säger jag ska mörda din sin... Det är väldigt liten sannolikhet att en fyraåring ska planera ett regelrätt mål och åka taxi hem till en annan. Alltså det, och det säger jag inte för att jag förminskar vad det är de säger. Men om vi ska komma åt lösningen på problemet så kan vi inte fastna där. Utan då måste vi se vad är det som gör att detta barnet känner sig otryggt. Eller är det inte sett? Vad är det som har hänt? Mm. Och detta sitter ju säkert på det hemma. Det kan vara på förskolan vad man har för hur man jobbar där med gränser. Ja. Så det är så komplext. Men det jag tycker synd är ju om man bara säger nej, nu får det vara bra, den här flickan ska inte behöva liv, nu flyttar vi henne. Alltså, det är så synd om, för det, risken är att vi inte har hjälpt någon. Ja, nu bara går vi som du säger på en kommentar där vi inte vet så mycket, men jag märker också som tonårspappa, nu är de nästan äldre än tonåringar, men jäkla vad mycket bättre det har gått när man inte har fastnat på orden, vokal och konsonanter. Ja. När inte jag ligger igång på ord som gubbjävel, utan jag försöker förstå vad är det som händer just nu, vad är det vi behöver mötas nu för att vi ska kunna må bättre.
Och jag tänker att när vi lär känna våra egna känslor och börjar kunna förstå dem och orka med dem, så kan vi också i våra barn göra precis just det. Att jag ser att den här glädjen börjar gå över till någonting annat nu. Jag ser att du blir frustrerad nu. Jag märker, jag ser det här. Hur kan jag möta mitt barn där det är? Hur kan jag se mina känslor i det och bli informerad? För det var någonting som du sa förut. Hur kan jag bli informerad av mina känslor, inte dikterad av mina känslor?
Fint. Och jag brukar säga att jag brukar låna, jag brukar gå in i andra människor och liksom använda det som en egen del. Så att jag går in och lånar en annan människa några sekunder bara för att se hur det känns att vara den människan just nu. Och det kan jag göra ibland med mina barn också. Att jag försöker gå in och se, ofta då om det är väldigt mycket känslor, så kan jag möta, ofta är det rädsla, otrygghet, frustration, osäkerhet. Och när man kommer åt de känslorna i den andra människan, då vill man inte slå på det eller vara hårdare, utan då handlar det nästan oftast tvärtom. Det är mer den ödmjuka, mjuka delen som behöver fram. Så att det inte det, man går direkt in liksom i allt från hot och straff och kränkningar eller vad det kan vara, utan förstå att oj, den här människan just nu framför mig har det förbannat jobbigt. Och att in där istället och se, vad kan den behöva nu av mig? Vad behövs situationen?
Ja. Jag tror att vi måste börja avrunda, annars kommer Instagram kasta ut oss.
Ja, jag ser det också. Det har gått en tid.
Tack så jättemycket för samtalet, Micke.
Tusen tack själv. Tack alla också som var med och medverkat här i kommentar. Vi har tittat på lite kommentarer, men det har varit jätteroligt att få dela den här stunden med dig, Bebe. Tack för det du gör.
Tack för det du gör.
Ha en fin dag, Bebe. Tack så mycket.
Du med. Tack så jättemycket.
Hej då.
Hej då.